Det här är P1, Sveriges Radio.
Tjänster och flera podd- och programtitlar ryker när Sveriges Radio sparar in.
Det enklaste var nog att komma fram till att vi inte ska göra så som vi har gjort hittills.
Två mörka rättsfall utspelar sig samtidigt. Varför har mediebevakningen av dem varit som natt och dag?
När man vill berätta nyheter, då är det ju lättare när det finns konkreta detaljer, en historia som skiljer sig från andra historierna.
Och så om en geografisk miss på 32 mil när Bohuslänningen ville rida på Love is Blind-vågen. Varför flockas medier runt lägerelds-tv?
Det är pinsamt, och sen då, hur ska vi hantera det här? Vad ska vi göra åt det?
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Ja, i veckan kom beskedet. 180 tjänster ska bort från Sveriges Radio. Det största sparpaketet på många år på public service-jätten. Det handlar om en rad produktioner såsom Kina-podden, Ekots klimatkorrespondent, flera minoritetsspråkiga redaktioner och en rad tjänster på P4-kanalerna som kapas. Vår reporter Erik Petersson träffade i veckan Sveriges Radios vd Silla Bänkö.
Vad har varit det svåraste beslutet du tvingats ta i den här processen?
Nej, men det svåraste beslutet i en sån här process, det är ju att man vet att alla beslut man fattar nästan kommer att påverka medarbetare och kollegor på Sveriges Radio, eftersom det är ett antal personer som de här dagarna, igår och idag, har fått veta att den roll de har inte kommer att finnas kvar. Och det är klart att det är ju någonting man gärna hade sluppit, och det är ju någonting som man får vara extremt ödmjuk inför.
Har det varit någonting som varit enkelt? Det enklaste?
Det enklaste var nog att komma fram till att vi inte ska göra så som vi har gjort hittills. För vi har effektiviserat den här verksamheten under alla mina år som vd. Vårt uppdrag har växt. Vi måste vara extremt mycket mer globala och digitala. Konkurrensen ser ju liksom helt annorlunda ut än att vi bara har konkurrenter i form av kommersiell analog radio. Och vi har inte fått mer pengar, utan kostnadsutvecklingen har alltid legat över tilldelningen. Så vi har fått effektivisera vår verksamhet, eftersom vi fortfarande dessutom har en enormt stor publik kvar i den analoga radion, så har vi ju liksom inte bara kunnat släppa den. Det är 6,3-6,4 miljoner människor som lyssnar på vanlig radio. Så vi ska tillfredsställa dem fortfarande, och så ska vi samtidigt göra massa nytt. Och då bestämde vi den här gången att nu måste vi faktiskt spara. Det här är ju pengar som inte ska flyttas och gå till en annan verksamhet, utan det här är pengar som ska bort. Och då var det ett ganska enkelt beslut ändå att komma fram till att alla kan inte behöva spara lika mycket, oavsett vad det får för konsekvenser.
Under hösten har man berättat om en rad olika produktioner som försvinner från Sveriges Radio. Men i veckan kom alltså den stora delen av det stora sparpaketet. Och förutom redaktioner och produktioner som försvinner, så har man i veckan berättat om att en rad olika administrativa tjänster tas bort. Av de 180 tjänster som ska bort säger Silla Bänkö att det handlar om drygt 60 journalister. Kommunikationsavdelningen kommer till exempel minska med 25%, och i veckan berättade man att var tionde chefstjänst försvinner.
En så stor organisation som SR, borde man inte kunna bli av med mer än 10% av cheferna i en sån här omorganisation?
Efter åratal av effektiviseringar, där vi hela tiden har försökt värna publicistiken och publiken, så är det så att vi har inte haft så väldigt många chefer och arbetsledare redan sedan tidigare. Det vi bestämde från början var att vi skulle försöka ta ytterligare 10% i ledande befattningar, och det har vi gjort. Och hade vi bedömt att det hade gått att ta mer, så hade vi gjort det. Men de kommentarer jag får idag, det är ju att det finns en oro bland medarbetare att det kanske kommer vara för få chefer och arbetsledare, att de kommer få för långt till sin närmaste chef eller inte få tillgång till sin närmaste chef lika enkelt. Så man ska nog inte underskatta att ska man ha en kreativ och bra arbetsplats med en bra arbetsmiljö, så behövs det både de som är ute på fältet och gör jobbet, och så behövs det de som hjälper till att skapa en bra förutsättning för de som ska göra jobbet.
Av beskeden som kommit i veckan är det som väckt kanske mest reaktioner att Ekot ska ta bort sin klimatkorrespondent.
Hur motiverar du att avskaffa Ekots klimatkorrespondent?
Nej, men jag kan ju förstå kritiken. Vi har klimat ju en av de stora frågorna idag, och det är klart att om man bara tittar på den enskilda rollen och funktionen så kan man ju ställa sig frågan, hur tänkte ni? Men om man tittar på hela vår besparing och sätter sig in i alla delar så tror jag att det klarnar lite. För vi har ändå tänkt så här att ja, men vi har Nordens största korrespondentnät, det hade vi innan och det har vi fortfarande efteråt. Det vi har gjort när det gäller korrespondenterna, där har vi värnat de som är ute i de geografiska områdena, alltså nära klimatet, de facto på sina orter. Och de kommer ju såklart fortsätta att bevaka det. Vi har också sedan tidigare landets största vetenskapsredaktion, när vi har ett specialprogram som bara håller på med klimat, nämligen Klotet. Sen har vi också bestämt att vi ska stärka Ekots bevakning inom ramen för ett antal ämnen, varav det ena är klimat. Det vill säga att de kommer att ha fler reportrar på Ekot som bara fokuserar på klimatbevakning framåt än vad de haft idag. Så det är så här man måste tänka. Man kan inte titta liksom på en enstaka roll. Vi har tittat på frågeställningen och vi har tittat på journalistiken vi måste göra för att nå ut brett med stora, viktiga frågor till en så stor och bred publik som möjligt.
Utöver ett sparpaket så handlar det här också om en stor omorganisation. Ekot har under hösten berättat att de gör om strukturen på redaktionen i samband med besparingarna. Och enligt Silla Bänke så blir det nu en något plattare organisation på hela Sveriges Radio.
Tidigare kunde en riksproduktion, oavsett var den var ute i landet, ha lite olika chefer som var inblandade. Nu har vi gjort det enklare. Alla som jobbar med samma typ av innehåll har en chef oavsett var den sitter. Och vi har sagt att man ska kunna jobba platsoberoende. Man ska kunna ha sin chef på ett ställe och bo och jobba på vilket ställe som helst egentligen inom ramen för Sveriges Radio. Det gör ju till exempel då att vi har kunnat ta bort 10% av de ledande befattningarna. Och det går inte att göra på ett annat sätt, tror vi.
Två saker som är ganska skonande, det är evenemang och P3. Varför?
P3 är inte skonat. P3 har just gått igenom sitt stålbad och därför får de inte gå igenom ett stålbad igen. Det handlade om att vi gjorde en otroligt stor analys och la om hela P3 ganska nyligen till att bli en kanal som har en annan inriktning, som nu fokuserar mycket på musik, men mycket ny musik, men också mycket musikjournalistik och fortfarande har kultur och samhälle och nyheter och så. Då effektiviserade vi också P3 som linjär kanal och flyttade bort en hel del pengar där för att just kunna göra andra saker, till exempel poddsatsningar och så. Så där finns det så att säga inte så himla mycket mer att effektivisera fram. När det gäller evenemangen så har ju Sveriges Radio inte speciellt många evenemang och de är viktiga. Det är viktigt att vi syns utanför våra radiohus, det är viktigt att vi är en del i samhället.
Det handlar om synlighet eller vad, eller har de tittats på med samma hårda blick som hela programverksamheten, så att säga? Alla evenemang?
Alla evenemang har tittats på med exakt samma hårda blick och även där har vi ju omfördelat och effektiviserat och lagt ner vissa saker i närtid för att kunna göra andra saker.
Reporter här var Erik Petersson. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Aftonbladets publisher Lena K. Samuelsson meddelade i veckan att hon slutar. Hon har styrt tidningen med järnhand sedan 2018. Hon tog över mitt under de turbulenta MeToo-månaderna när tidningen hamnade i blåsväder och den dåvarande chefredaktören sjukskrevs och slutade. Vem som tar över rodret efter tungviktaren Lena K. är fortfarande oklart. Tidningen Finansliv läggs ner. Det beslutet kom i veckan. Finansliv är Finansförbundets medlemstidning som har skrivit om bank- och finansbranschen sedan 2010. En av de som reagerade kraftigast mot beslutet är Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert. I ett pressmeddelande skriver hon, citat, att Finansförbundet lägger ner sin medlemstidning i en kortsiktig åtgärd som kan få allvarliga konsekvenser för demokratin och inflytandet i deras förbund. Det som möjligen ställer de här brösttonerna i ett något annat ljus är att tidningen Finansliv produceras av Journalistförbundets helägda dotterbolag, Journalisten AB. Veckans avsnitt av SVT:s 30 minuter där programledaren Anders Holmberg frågar ut makthavare har lett till stor bråk. I programmet intervjuas Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch om petningen av EU-parlamentarikern Sara Skyttedal. Under intervjun kritiserar Ebba Busch SVT för att inte ha ställt tillräckligt många kritiska frågor till Skyttedal när hon medverkade i programmet förra veckan.
Och jag har redogjort mycket öppet och transparent, funnits fullt tillgänglig för SVT flera gånger att ställa de här frågorna. Och en del av de här kritiska frågorna kanske man borde ha passat på att ställa till Sara Skyttedal förra veckan. När ni passade på att ändra tablån, avsätta ett helt extra program för detta.
Holmberg slog tillbaka i Expressen och menar att KD inför intervjun försökt påverka redaktionen att inte ställa för många frågor om bråket med Skyttedal. Fortsättning lär följa.
Två snarlika rättsfall där mediebevakningen varit som natt och dag. Båda fallen handlar om grov misshandel av barn. Två mörka historier med detaljer om tortyrliknande våld. Och medan det ena fallet inte har kunnat gå att undvika, medierapporteringen har varit kolossal, så har det andra fallet legat i medieskugga. Vad är det som gör att en händelse eller ett rättsfall blir nyhetsstoff eller en följetong i medierapporteringen, medan vissa hamnar helt utanför offentlighetens ljus? Den här veckan har vår reporter Alexandra Sannemalm dykt ner i frågan: hur kan det komma sig att mediernas bevakning varit så otroligt olika?
På julaftons morgon 2022 kommer en då 6-årig flicka in till akuten i Lund med livshotande frätskador. Hon ska ha fått i sig ättika.
Den 6-åriga flickan är nedkyld, skadad både invändigt och utvändigt.
Föräldrarna misstänks ha förgiftat sin dotter och krävs nu på miljonbelopp. Rättegången inleddes.
Ja, det här är ett fall som har fått stor uppmärksamhet i såväl lokalmedier som riksmedier. Det är ett fruktansvärt fall som visar på ett oerhört våld mot ett litet barn. Och det har inte helt oväntat väckt starka känslor hos många.
Rättegången i det så kallade Ättiksfallet kommer att pågå här inne i Lundstings.
Ganska snabbt fick det namnet Eslövfallet eller Ättikafallet.
Här i Lundstingsrätt sitter flera åhörare i det dämpade ljuset och tittar noggrant på skärmen där förhör efter.
Hon är full med blåmärken. Hon har sårskador på kroppen. Hon var döende när hon kom in.
Intresset för den här flickan har varit stort och det har också avspeglat sig i rapporteringen. Enligt siffror som mediebevakning och medieanalysföretaget Retriever har tagit fram så har fallet nämnts i 1646 artiklar och inslag mellan 1 april 2023 och sista januari 2024. Men vad är det då egentligen som avgör vilka fall som blir stora nyhetsrubriker? Under nästan exakt samma tidsperiod har nämligen en annan rättsprocess ägt rum. I jämförelse med Ättika-fallet så har det här fallet nästan helt gått under den mediala radarn. Det handlar om ett annat fruktansvärt fall, där två barn blivit misshandlade under tortyrliknande former av sina föräldrar i Västmanland.
Det är fråga om allvarliga övergrepp.
Linn Pansar är chefsrådman vid Västmanlands tingsrätt.
Det är i första hand fråga om människorov och synnerligen grov misshandel, olaga frihetsberövande och grov misshandel, och det är också fråga om flera fall av barnfridsbrott, grova sådana.
Även i det här fallet finns det hemska detaljer som beskriver vad barnen har blivit utsatta för. De två föräldrarna dömdes strax före jul till 12 års fängelse vardera, och ärendet är nu överklagat i hovrätten. Men det här fallet har inte alls väckt samma mediala intresse. Från den 1 maj 2023 till sista januari 2024 har det publicerats 166 artiklar och inslag om det här. Det är alltså nästan samma tidsperiod som i Ättika-fallet. Det skiljer dem bara en månad åt. Men om Ättika-fallet har det publicerats nästan 1500 fler artiklar.
Det här fallet med flickan som hade druckit ättika och får operera bort magsäcken, det var ju någonting alldeles särskilt som fick lite Sverige att stanna när den nyheten kom. För det var så fruktansvärt och man hade aldrig liksom hört talas om något liknande tidigare.
Karin Olsson är biträdande chefredaktör på Expressen.
Och det är klart, när man vill berätta nyheter då är det ju lättare när det finns konkreta detaljer, en historia som skiljer sig från andra historier man har hört. Det är det som gör att, att vissa nyhetshistorier får fäste på ett annat sätt än andra. Fallet i Västmanland har också obehagliga och specifika saker som skiljer ur sig, som är väldigt, väldigt hemska. Men det är ett lite, vad ska man säga, vanligare fall av barnmisshandel än det i Eslöv.
För det första så kan det ibland lite slumpmässigt vara så att vissa fall blir uppmärksammade, andra inte alls lika uppmärksammade.
Oisin Cantwell, nyhetskolumnist på Aftonbladet, är inne på samma spår.
Ena fallet, om vi kallar det Ettika-fallet, det var en misshandel som pågick, en oerhört grov misshandel som pågick i ett antal år. Och det finns också besvärande frågor att ställa där, därför att ett barn kommer inte till skolan. Det finns ett samhällsansvar här som tycks ha spruckit. Dessutom så höll barnet på att dö av misshandeln. Det andra fallet, som också är ett fruktansvärt fall, synnerligen väldigt grov brottslighet, det har inte pågått lika länge. Barnet befanns inte i samma akuta livsfara som i Ettika-fallet.
Han lägger även till en ytterligare detalj som han tror kan haft betydelse för bevakningen av fallet i Västmanland.
Det var stängda dörrar i rättegången i det senare fallet. Alltså kort sagt, journalisterna hade inte tillträde till rättssalen.
Ja, det är en rätt stor skillnad sett till hur omfattningen i sekretessen sett ut i de båda fallen. Utgångspunkten är att alla rättegångar ska vara öppna för allmänheten. Men så finns det vissa undantag när det handlar om känsliga uppgifter som kan vara integritetskränkande. I förundersökningsprotokollet i Ettika-fallet har det såklart gjort en sekretessprövning och en stor del av materialet är maskat. Men det är ändå ganska mycket detaljer som framkommer. Den rättegången har huvudsakligen varit tillgänglig för allmänheten. Bara vissa delar har skett bakom stängda dörrar. Vi har sökt domaren i det här fallet för en intervju. Men eftersom att fallet ännu inte är avslutat vill hon inte kommentera någonting. I Västmanlandfallet har det varit tvärtom. Där har rättegången skett bakom stängda dörrar. Och allmänheten har alltså inte haft tillträde till rättegången.
Det beror ju på att det finns uppgifter i förundersökningen naturligtvis, både identitetsuppgifter och annat på personer som vars identitet man vill skydda.
Vi har chefsrådmannen vid Västmanlands tingsrätt, Linn Pansar igen.
Och som offentlighetssekretesslagen ger oss möjlighet att skydda, och vi ska skydda det.
I förundersökningsprotokollet är sekretessen omfattande. Hela sidor är täckta med svarta rutor.
Så det kan ju framstå som att det är mycket som är sekretessbelagt på så sätt att vi har haft hela förhandlingen bakom stängda dörrar. Men det har ju att göra med att man vill skydda målsägandena och deras identitet.
Om det inte kommer ut lika mycket information, har medierna inte ett ansvar att ändå ta reda på vad som har hänt?
Oisin Cantwell på Aftonbladet.
Jo då, medierna, det ingår i mediernas roll att ta reda på så mycket som möjligt. Nu tycker jag exempelvis min kollega här på Aftonbladet, Linda Girtén, har skrivit ett antal bra artiklar om det här fallet. Men det är klart att har man inte tillgång till lika mycket information, hur mycket man än letar, så ligger det i sakens natur att det blir svårare, det blir mindre tacksamt.
Ja, nyhetsjournalistik behöver information, så att säga.
Expressens Karin Olsson igen.
Och finns det mindre tillgång till information, då blir det såklart svårare att göra en specifik och intressant nyhetsbevakning.
Det här fallet då i Eslöv, har medierapporteringen gått över allmänintresset?
Jag har inte den totala överblicken av vad alla medier har bevakat i det här fallet. Och det kan säkert finnas enskildheter hos något medier som inte borde ha varit med, så att säga. Min bild är att det har varit rimligt med en stor nyhetsbevakning i det här fallet.
Reporter här var Alexandra Sannemalm. Lägerelds TV, de där programmen som får alla att flockas i tv-soffan och som genererar otaliga fikarumssamtal. Ja, det är ett fenomen som blivit allt ovanligare i 2020-talets oändliga tv-utbud. Men ibland glimmar det till i strömningstjänsternas flöde och något som tycks likna en lägereld sprakar till. Och likt eldflugor dras medierna med, redo att skriva spaltmetrar om den stora tv-snackisen. Det har knappast undgått någon som slagit på radion, tvn eller valfri tidning att den första säsongen av datingprogrammet Love is Blind nyss har avslutats i Sverige. Det korta, brinnande tv-dramat har alstrat mängder av tidningsartiklar, krönikor och intervjuer. Men ibland är iven att sitta med vid brasan så stor att den grundläggande researchen glöms bort på landets redaktioner.
Det var jag som såg det på tv faktiskt.
Hej, åh, här är en glad.
Rasmus Lundgren är nyhetschef på lokaltidningen Bohuslänningen. Han, liksom många andra, tittade på den svenska versionen av datingprogrammet Love is Blind som just haft säsongsfinal på strömningstjänsten Netflix. Och i en scen där deltagaren Oscar Nordstrand tar med sin dejt hem till sin mamma hajade Rasmus Lundgren till när han fick syn på en hemmasnickrad träskylt.
Då såg jag en Munkedalsskylt flimra förbi.
Ja, välkommen till landet.
Tack.
Hans nyhetsnäsa vittrade. Chans till lokal vinkel.
Och sen när jag kom till jobbet dagen efter så sa jag det till en reporter att vi kan väl kolla. Det verkar som att den här personen är från Munkedal.
Det är ju lite, det är hund och katt här.
Ja, det är helt lugnt.
De hade en intervju och de pratade lite om att han hade inte bott i Munkedal då, utan hans mamma hade flyttat dit för 6 år sedan tror jag det var.
Ni pangade på ändå rätt så rejält. Det var med på första sidan och allt, eller hur?
Mm, ja, det var det.
Hallå?
Hallå?
Jag söker kärleken. Wow.
Intresset för den svenska versionen av tv-programmet har varit stort. Och när något blir stort, ja, då vill medier haka på.
Så Bohuslänningen hör av sig till mig ja, men nu mitt i programmet. Och de är inte ensamma med att göra det. Det är väldigt många som hör av sig.
Det här är Love is Blind-deltagaren Oscar Nordstrand.
Jag tänker överhuvudtaget inte på att de kanske vill ha någon koppling till just Bohuslän. Så att jag svarar på alla deras frågor som har både med programmet att göra men även lite grann om Munkedal och eventuella kopplingar dit.
Kändes det någon gång under intervjun som att det här kan vara ett missförstånd?
Jag tänkte lite grann att de verkar vilja ha, liksom veta mer om min koppling till just Munkedal. Så då säger jag ändå att, men jag, bara så att ni vet, så är jag är från Stockholm och jag bor i Stockholm och hela min familj är därifrån.
När artikeln i Bohuslänningen publicerades med rubriken Oscar tar med dejten till Munkedal och tidningen landade på hallmattor runt om i länet med en stor bild på Oscar på framsidan, ja, då blev många Munkedalsbor lite konfunderade. I den lilla kommunen med 10 000 invånare var det ingen som riktigt kände igen den där dokusåpa-deltagaren. Var han verkligen från Munkedal?
Gör vi något fel, då går det ganska fort tills någon säger att nu har ni fel.
Rasmus Lundgren, Bohuslänningen igen.
Så vi såg på kommentarerna att redan på kvällen faktiskt. Och sen var det någon som lyckades hitta då att det fanns ett Munkedal i Katrineholm och att det då var fel Munkedal.
Och så ringer de upp från redaktionen och säger att det verkar som de har gjort en research miss. För visst är det så att din mamma bor i Munkedal utanför Katrineholm och inte Munkedal i Bohuslän. Varpå jag säger, ja det stämmer, jag visste inte ens att det fanns ett Munkedal i Bohuslän.
Krishantering inleddes på Bohuslänningen.
Det är pinsamt och sen då, hur ska vi hantera det här? Vad ska vi göra åt det? Och då finns det flera olika alternativ. Antingen skriver man en liten rättelse och försöker ta bort den från sajt så mycket som möjligt och gömma det. Det kändes väldigt konstigt i det här fallet. När det ändå är en så pass uppmärksammad grej. Det är också lite roligt. Det är lite kul. Det är ett lite roligt fel. Så vi bestämde oss helt enkelt för att... Ja, men då gör vi en grej på att vi gjort fel helt enkelt.
Och då fick ni helt plötsligt 2 artiklar.
Perfekt ju.
Då har vi dubbel läsning.
Ja, det visade sig alltså vara ett sörmländskt munkedal. Men skam den som ger sig. För i den uppföljande artikeln med Oskar Nordstrand skakade bohuslänningen fram att han trots allt har, om än en minimal, koppling till Bohuslän.
Alltså, jag vet att det ligger på västkusten, men sen vet jag inte så himla mycket mer.
Han hade varit i Uddevalla och varit med i någon simtävling 2007. Troligtvis 2007, tror jag det var.
Det framkom ju ändå i programmet att han är från Stockholm, men att hans mamma har flyttat till det här Munkedal då för 6-7 år sedan eller vad det är. Är inte det ändå också en ganska svag lokal vinkel i sig?
Jo, det är det helt klart. Jag tror att vi gick nog in i det med att det fanns en starkare koppling. Sen visade det sig vara en betydligt svagare koppling än vad jag från början trodde att det var. Och då, det blev ändå en text. Ja, nej, men det är såklart. Det var inte den starkaste lokala kopplingen, det var det verkligen inte.
Tillbaka till Oskar Nordstrand igen. Har lokalmedier i Sörmland hört av sig och velat göra någon lokalvinkel med dig med den rätta Munkedal-kopplingen?
Ja, men det var någon lokaltidning, jag kommer inte ihåg vilken, som hörde av sig. Men det var samma sak där, att jag berättade att vi är stockholmare hela drösen. Det är bara det att mamma ville flytta ut till landet. Och då... Ja, då sa de, nej, men det är lite för distant koppling. Vi får nog skippa det här. Och så, ja, blev det ingenting.
Men där såg istället P4 Stockholm sin chans till att göra lokalvinkel med deltagaren Oskar.
En av deltagarna, Oskar Nordstrand från Stockholm, berättar att han egentligen inte ville vara med.
Och det är flera av landets P4-kanaler som ridit på Love is Blind-vågen, får man säga.
Det blev ingen kärlek för Johan Melin från Kalmar som medverkade i reality-serien Love is Blind som gått att streama senaste veckorna.
Milan Grubor från Robertsfors var med i nya dokusåpan Love is Blind. Han hittade inte kärleken men en tro på energier.
Sami Mäkinen från Norrköping var en av deltagarna i serien där personer har fått dejta varandra utan att se hur en andra ser ut.
En av deltagarna har både P4 Gotland och P4 Gävleborg gjort anspråk på.
Mitt hjärtas fröjd och eviga längtan kommer leva kvar i mitt liv för alltid.
Det är det citat som gjort Kristoffer Pockock från Järvsö viral.
Skulle du kunna dejta och sen också fria till någon som du aldrig har sett? Ja, Kristoffer Pockock från Visby har testat i Netflix nya datingprogram Love is Blind.
Ja, dokusåpor och medier lever i symbios. Lokaltidningar, kvällstidningar, rikstidningar, poddar, tv-program och ja, nu även vi här på medierna pratar om januaris stora lägereld Love is Blind. Till och med Sveriges Radios Ekot gjorde ett reality-quiz på Instagram med initierade frågor om programmet. Ja, tv-bolagens dokusåpor och medier samexisterar och ger näring åt varann. Och Rasmus Lundgren, nyhetschef på Bohuslänningen, tycker att det är ett självklart uppslag för dem.
Om det är en person som förekommer som är från det området vi bevakar, då känns det lite som en självklarhet att men då ringer vi och ser om vi kan prata med den här personen. Det är väl jag vill ändå göra det tydligt att det inte är så att vi letar med ljus och lykta efter lokala vinklar på snackisar nationellt. Så det gör vi inte, utan ibland dyker de på oss och ibland är de bra och ibland är de fel helt enkelt.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierro. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.